Mikael?
Ja.
Ja, du är ju AI-coachen också nu för tiden.
Jajamensan.
Så om man, och där håller du ju föreläsningar och gör workshops och sådär.
Jajamän.
Jag är ju så nyfiken på om man anlitar dig eller om man vill lyssna på dig. Vad är det man får höra då?
Ja, men jag tänker så här då, att AI är ju verkligen på allas läppar idag.
Mm.
Och då har jag märkt att det finns, kan man säga, två huvudfalanger. En falang är ju till exempel de som är lyssnat på sommarpratet med Max Tegmark.
Just det.
Och det var ju fantastiskt. Han är ju forskare inom AI.
Men det var lite domedag, va?
Ja, men precis. Att han är ju väldigt, väldigt, kan man säga, negativ och ser stora hot och faror.
Mm.
Och sen har vi å andra sidan en väldigt massa stora techbolag kanske då med den här Tom Altman som ju är vd för OpenAI som väl än så länge i alla fall fortfarande är en av de mest framträdande bolaget och speciellt inom generativ AI.
Mm.
Och de är ju bara positiva.
Mm.
Och jag tror ju att någonstans sanningen ligger däremellan. Det finns både salt och surt med det här och på samma sätt så finns det söta goda grejer. Och vad jag vill mer allmänbilda kring att det finns positivt och det finns negativt. Och att man ska bilda sin egen uppfattning och bli lite mer allmänbildad. Om, så att man inte bara kör på det ena eller det andra, för det är inte sanningen.
Så att för lite det här som vi faktiskt brukar prata om, att det behöver inte vara antingen eller, det kan vara både och.
Det kan vara både och, ja. Och det händer så mycket och det går så fort. Och det är bra att bara liksom hänga med lite, tänker jag.
Men du, jag har en fundering, för du brukar ju prata om det här med generativ AI. Men vad finns det? Det finns ju olika sorters AI. Kan du inte berätta lite om dem, vad det är?
Ja, precis. Ja, då kan jag säga att generativ AI, alltså det här som är typ ChatGPT, där man får hjälp att skriva texter och analysera texter. Man kan få till och med programkod, massa grejer. Vi har bildgeneratorer, man kan generera videos. Ja. Det kan vara allt mellan himmel och jord egentligen som kan genereras då. Och det är det som alla pratar om. Men det som är störst, som är fantastiskt tycker jag, det heter supervised learning då, eller supervised AI.
Mm-hmm.
Och den är väl ungefär kanske i storleksordningen 4-5 gånger så stor del av AI-världen kontra generativ AI.
Mm-hmm.
Då undrar du vad det är förstås?
Ja, det gör jag ju.
Ja, men då kan man säga att en förutsättning för det här med supervised learning då, det är ju att man har tillgång till stora mängder data på någonting, jättestora mängder data. Och vi känner till vad den här datan är och vi har också ett facit. Vi vet redan innan vad det är vi vill, så att säga, få ut av detta.
Okej.
Okay. Då ska jag ta ett exempel. Mm. Det kan ju vara då att du är läkare och så har du röntgenbilder på cancer.
Just det.
Det kan ju vara bröstcancer eller någon annan cancer.
Ja.
Och då tar man ju röntgenbilder så ska de analyseras.
Ja.
Och det finns ju sedan år tillbaks hur mycket bilder som helst,
just
hur mycket
det.
Dokumentation som helst. Och då kan man ta hjälp av AI att helt enkelt lära upp den att detektera det som vi vill ha reda på. Och det kan ju vara otroligt effektivt och kan hjälpa läkare då att kunna gå igenom extremt stora mängder med bilder och snabbt få ett förhandsresultat på att det här är sannolikt cancer, det här är cancer eller det här är inte cancer.
Okay.
Men sen alltid då en läkare som har liksom sista ordet. Och det här kan man använda inom forskning, inom astronomi, alltså att du ska tolka stora, stora mängder och få fram ett resultat. Och här händer det ju massor med saker. Och det är där bland annat som modern forskning tar nya steg för nya mediciner, för nya sätt att ställa diagnoser och så vidare. Då.
Är det
så
också...
supervised learning är jättestort och det är väldigt härligt och positivt. Och där har vi facit data in i algoritmerna och ut kommer ett resultat och vi tränar under vägen så att det blir så optimalt som möjligt.
Är det också där som, du vet, jag har ju en kund som där kundservice ska, de vanligaste frågorna ska göras av AI.
Nej, det är inte det.
Det är inte det.
Nej,
okej, men då vet vi det.
Ja. Nej, men som sagt, det krävs stora datamängder och det går att analysera och få fantastiska saker.
Så vi har generativ, vi har supervised learning och sen har vi...
En grej till som är ungefär dubbelt så stor som generativ AI i storlek i världen kan man säga. Det är unsupervised learning. Alltså, och då kan man säga att det funkar på samma sätt, att där har du jättestora datamängder med någonting. Men du vet inte riktigt vad du letar efter, utan vi har inte facit där, kan man säga. Och då kan man be algoritmen att hitta samband i den här datan. Att hjälp mig, vad kan vara möjligt här, eller vad är samband? Det kan ju till exempel vara, om jag ska dra till med något, att vi har jättemycket kunder. Och så tänker vi att vad är en lönsam kund, vad är en bra kund? Då har vi alltid trott att det är den och den och den kategorin. Ja. Men då kanske man med hjälp av en algoritm kan se helt andra samband. Ja, det är den staden, eller det är den storleken, eller det är den omsättningen, eller det är den betalningsförmågan, eller det är den. Så kan man se att just här har vi ju andra grupper av små kluster som man pratar om, där man klustrar informationen och ser att men det där var ju också intressant.
Mm.
Men det kan lika gärna bli Gallimatias, att det finns sådana jättekonstiga sammanhang, så att det får ju människa då, så att säga. Men man kan ha hjälp med att klustra
information,
stora datamängder som den mänskliga hjärnan skulle aldrig
klara det.
Nej, finns inte på kartan. Så det heter det unsupervised learning.
Japp. Hur har vi något mer?
Ja, och sen har vi väl det som heter reinforcement learning då, eller förstärkningsinlärning. Och det är det vi har i till exempel självkörande bilar.
Mm-hmm.
Eller i robotar, alltså att vi kan ta ett exempel. Jag har ett kul exempel. Du vet det labyrintspelet, där man då ska ha en sån här kula och gå igenom och undvika hål.
Ja.
Ska man göra det på tid, och då till exempel så hade man ett sånt här företag som jobbar med den här typen av då reinforcement learning, bett en robot, alltså det är en arm på ena hjulet och en arm på den andra, och sen kamera uppifrån och se algoritmens så att säga instruktion att ta kulan så fort som möjligt genom labyrinten.
Just det.
Då kan den ju ingenting, utan den har bara fått en instruktion, och sen så får den prova, och den var ju fullständigt värdelös i början, men blev till slut snabb. Och vad man gjorde då var att man hade en kontrollgrupp med människor som heller inte hade spelat detta.
Nej.
Människorna var ju vansinnigt mycket snabbare på att bli ganska bra. Efter 3 timmar så ledde människorna fortfarande mot roboten.
Mm.
Men däremot, när det hade gått 6 timmar, då var ju roboten så snabb så klockorna stannade. Det var fanns ju inte en människa i världen. Så att den lär sig själv, så att säga.
Okej.
Så den får en instruktion, du ska lära dig det här. Köra en bil till exempel.
Får den även liksom regler då, hur man ska, för jag tänker...
Absolut, den får regler då naturligtvis. Jajamän.
Så det är det här som du ska hålla dig inom?
Precis, och sen då det här med generativ AI där, som ju är fantastiskt, som ju fungerar på ett annat sätt. Så att det är väl de 4 huvudgrupperna som jag tar upp lite grann i
just
min föreläsning
och
berättar om. Ja. Och kanske några exempel.
För jag tänker, ChatGPT är ju det som är på allas läppar.
Precis.
Och även bildgenererande system och sådär.
Ja, precis.
Och jag har ju ChatGPT som min lilla kollega.
Ja, det är fantastiskt, absolut. Men det är också...
Hej, säger jag. Idag har jag de här sakerna jag ska göra, och vad tycker du? Jag ska börja någonstans.
Mm.
Och då säger den, ja men börjar du med detta?
Fantastiskt.
Och så gör jag det.
Ja, men det är helt galet.
Jag tycker det är underbart.
Ja, men det är fantastiskt. Och i min föreläsning då, bara för att folk är så intresserade av ChatGPT.
Mm.
Så då gör jag faktiskt som så att jag går igenom liksom inlärningsfasen lite grann, om indata, hur man bearbetar, hur utdatan kommer till och så vidare. Men det är lite svårt att förklara, för det är en visuell beskrivning på hur det går till. Men man kan säga att ChatGPT har ju egentligen ingen aning om vad den skriver om, utan den härmar ju bara oss. Och det handlar om sannolikhet, att vissa ord kommer i en viss följd, om man... varje ord döps med nummerscheman och så vidare. Så att det är en form av matematisk modell som ligger till grund för hur
språket det är väl skapas. Alltihopa i data. Det är väl, jag menar, det är ju bara ettor och nollor alltihop.
Ja, och det funkar ju så, att det funkar så bra i galet. Ja.
Men du, precis, då tänker jag för att det här med lärande data och så som du säger, för jag hade ju en undersökning, en medlemsenkät i ICF.
Just det.
När det var massa fritextsvar.
Mm, precis.
Och då stoppade jag ju in dem i
ChatGPT
och sa, kan du analysera? Alltså jag tog datan fritextsvar för den här frågan.
Precis.
Så sa jag, ta fram tre viktigaste punkterna.
Exakt, de liksom sammanfattar det här. Liksom.
Det gick ju hur fort som helst.
Pang på rödbetan.
Ja, men är det är inte sån... generativ, alltså det är ju generativt.
Jo, det är generativt, precis. Att den har ju lärt sig att analysera texter då. Mm. Och vad man har gjort det är ju egentligen att man har scrapping internet på alla möjliga texter, högt och lågt, mellan allt som finns mellan himmel och jord, blogginlägg, FASS, alltså medicinska grejer, det kan vara allt som har skrivits i EU på olika språk, det kan vara nyhetsartiklar, allt.
Mm.
Och det är ju någonting som man inte kanske har varit medveten om, det har väl skett lite i lönndom.
Just det.
Så till exempel New York Times som har digitaliserat mycket av sina nyheter, om det nu är de sista 50 åren, då har de upptäckt att man har tränat generativ AI då från det här företaget och Open AI till exempel på deras artiklar, och det har de inte gett tillstånd till, för de har ju lagt ner kopiösa mängder med pengar och tid för att göra detta, och så kommer de bara och nu tränar vi upp en modell.
Mm.
Så det är väl inte riktigt klarlagt ännu hur det är med upphovsrätt och så vidare. Nej. För det är ju samma sak med musik, foton och så vidare. Har man gett tillstånd som konstnär att bli kopierad, att man har modeller som tränar på det som jag eller vi har skapat, det har man inte gett tillstånd till riktigt. Mm. Så det pågår en massa, ska vi säga, rättsliga processer där upphovsrättshavare och kreatörer och så vidare faktiskt stämmer de här bolagen nu då. Så att, men vi är mitt uppe i det.
Ja, nej, det är spännande. Men du, algoritmer då? För vi pratar ju om det här med ettor och nollor.
Precis.
Det är ju ettor och nollor alltihop, har jag förstått. Och så finns det ett jättestarkt chip någonstans.
Ja, det finns det också, absolut. Nej, men jag tar ju givetvis upp i föreläsningen, vad är en algoritm och hur ser den? Så jag gör en visuell grundläggande förståelse för vad en algoritm är.
Mm.
Och sen så tittar vi också på AI, hur det används idag. Och att AI redan är en del av verkligheten redan i många tjänster. Det kan vara i bilen, eller det kan vara när du använder Google, eller när du använder Spotify, eller Google Maps, eller vad det kan vara. Så AI finns ju redan implementerat, och då tänker vi oftast inte på det som AI, utan AI som finns, det är inte AI längre, kan man säga, inom situationstecken.
Mm,
så jag går igenom lite grann där, några exempel.
Hur ligger vi till i Sverige då, i liksom, globalt perspektiv?
Och då är ju vi i Sverige, vi är ju fantastiska. Jag vet, när internetboomen kom där på 90-talet, så var ju Sverige nästan ledande där. Vi hade bland annat ett företag som heter Framfab och med flera. Och man brukar ju ofta säga att vi i Sverige är en bra marknad att komma till, när man som kanske internationell aktör vill testa någon ny innovativ lösning inom IT. För vi har ju bredband och vi är early adapters, som det heter. Men när det kommer till AI så är Sverige absolut inte med i matchen. Vi ligger långt efter. Jag skulle säga att Europa ligger långt efter. I Europa så är det väl egentligen bara England som ligger med i matchen, utan det stora landet i väster där. USA är ju ledande, har en enorm marknadsandel. Sen är Kanada är duktiga, Kina blir mer och mer duktiga, och Singapore har också seglat upp lite grann där. Men vi i Europa, och Sverige i synnerhet, ligger efter. Och det är väl kanske inte så klokt.
Nej, det är väl inte så klokt kanske. Jag är lite förvånad att det är så. Jag trodde vi var långt fram. Men du, en sak som jag funderar på också, som du ju vet, det är ju det här med om man då matar in data i AI. Och då är det ju så att vi är fulla av fördomar, och vi har ju pratat om det med att kartan inte är verkligheten. Exakt, och vi gör vår tolkning av allting och sådär. Blir inte resultatet då faktiskt påverkat av våra fördomar?
Absolut, visst är det så. Och det är också någonting som jag tar upp i föreläsningen, det här som kallas för bias, som ju är just fördomar. Mm. För att det var väldigt klokt att du tar upp det här, för just NLP, neurolingvistisk programmering, som du ju bland annat utbildar i på Sumo Growth Institute. Man har ju tagit, när man har utvecklat dem, framförallt med neurala system som ska som är AI-lösningar som ska likna lite grann hur hjärnan arbetar, så har man tagit hjälp av NLP-personer med hög kompetens inom ämnet för att så att säga hjälpa till i den här utvecklingen då. Och bias, det är ju då helt enkelt att en AI tänker ju inte själv, har ju ingen moral eller något sunt förnuft eller någon erfarenhet av någonting, utan den gör ju bara som den blir tillsagd utifrån det material som finns. Så om den indatan som har kommit in i här då innehåller fördomar, så kan det synas på lite olika sätt. Ska jag ta ett exempel?
Ja, kan du inte göra det?
Till exempel om man nu har tränat på en väldigt, väldigt massa bilder. Och så vet jag att jag skrev in så här att jag skulle vilja ha en bild på en vd till exempel. Använde jag DALL-E. Och då fick jag bara upp män.
Är det sant?
Ja, och det finns ju naturligtvis både män och kvinnor som är vds.
Men det är ju precis det då.
Då blir det bara män. Ja. Och på samma sätt när jag skulle ha sjuksköterska till exempel.
Då fick du bara kvinnor.
Exakt. Ja. Så det där är ju typiskt att det inte riktigt speglar verkligheten, utan det finns fördomar. Och det kan vara likadant om du ska rekrytera och du tränar upp en modell att kanske då skanna ansökningar som man har lagt in i något datasystem. Så om modellen är tränad på gamla ansökningar och på gamla antagna personer som man har valt att anställa, och man rent historiskt har, vi säger, bara män eller bara några kriterier, så syns det där också även i urvalsprocessen.
Hur kan man komma åt det då? Ja. Eller kan man komma åt det, de här bias? För att det blir ju bekymmersamt, tänker jag. Då cementerar vi ju bara de fördomar som vi faktiskt försöker bli av med.
Exakt. Och väldigt klokt att du tar upp det, för att då är vi inne på lite det här med etik och moral. Och vad är jämställdhet i Sverige? Och vad är jämställdhet i Myanmar? Eller vad är jämställdhet i Kanada? Det kan ju se olika ut. Alla har olika kartor utav verkligheten. Och man pratar om att man ska försöka hitta någon slags internationell standard. Och då måste vi ju ta tag i de här moraliska betänkligheterna kanske. Vad är jämställdhet? Vad är bra miljö? Eller vad är... Och på något vis hitta något slags svar på det där. Och det är ju inte helt lätt när vi finns i olika världsdelar och så vidare. Men det ger oss ändå om vi ska göra algoritmerna så rättvisande som möjligt utav verkligheten. Mm. Som den är, alternativt som vi vill ha den. Så är det inte helt okomplicerat. Så det är också en sån här plus och minus. Och bias blir vi nog inte av med, men det är bra att veta om att den finns. Att man inte bara köper saker, utan man får tänka själv. Jag har en egen åsikt, jag har en egen karta verkligheten, jag har egna värderingar till exempel. Spegla det som jag vill kommunicera här. Så det är ju bra om man nu vill ha hjälp med en text. Det är brådis, jag måste slänga in någonting på Facebook. Kan du skriva ihop någonting om det här? Så fine. Men när det är de här lite mer viktigare grejerna till ens hemsida kanske, eller till pressmeddelanden eller vad det kan vara för någonting. Att man tänker igenom och läser texten. Men vänta nu, här har det faktiskt smygit sig in någonting i resonemanget som inte passar.
Kan man prompta det också då egentligen?
Ja,
så att jag skulle vilja att den här texten är skriven utifrån ett jämlikhetsperspektiv.
Absolut, det kan man göra.
Och kan man säga utifrån ett svenskt jämlikhetsperspektiv?
Absolut, det kan man göra. Det kan man prompta. Men man bör vara uppmärksam på att bias är något som finns i alla system och man har inte löst det ännu.
Nej.
Men man jobbar på det.
Jag tänker på det här med reglering överhuvudtaget. Ja. För att det här att lösa problem blir väl svårt när det egentligen är helt öppet. öppet.
Så... Ja, det är ju helt öppet. Det finns ju liksom ingen, om man säger brandvägg eller liknande. Jag kan ta ett exempel.
Ja.
Hej, hej, ChatGPT eller något sånt där. Det finns ju flera olika. Mm. Och då så kanske jag vill... Jag skulle vilja undvika, eller jag skulle vilja ladda ner upphovsrättsskyddad musik. Jag vill inte betala för den. Vilka sidor skulle du rekommendera då?
Ja.
Och då har de lagt in en liten spärre där då. Att, ja, men det får du inte göra. Det var dumt. Och då får du tänka på det här och du ska göra så här istället.
Ska du ge tips hur man kommer runt det här nu så måste jag be dig att tänka på etiken och moralen.
Ja, ja. Nej, men det här är redan ute.
Du ska bara utbilda.
Ja, ska bara utbilda. Nej, men då kan det vara som så här att då får jag det. Och då tänker jag, ja, men vad skönt, då finns det en spärr. Men om jag istället kanske frågar ungefär som så här då. Att jag vill under inga som helst omständigheter
råka
hamna på en hemsida där jag ska ladda ner illegal musik eller filmer till exempel. Nej. Så vilka sidor ska jag undvika? Ja, och då kan jag kringgå det. Så... Det är också en sån här fara att man, så man kan liksom prompta både gott och ont.
Jag förstår.
Men de jobbar ständigt i kulisserna där för att försöka parera det här. Men det är inte lätt, för är du duktig på att prompta så kan du... Ja, det är ett sätt, man programmerar ju egentligen modellen på ett sätt.
Jag vet ju att när du gick din utbildning där på Stockholms universitet i det här AI for Executives så var det ju sista dagen, eller det har ju inte varit sista dagen ännu, inser jag.
Nej.
Men sista dagen av de dagarna du har gått.
Just det.
Så var det ju stort att det kom något nytt EU-direktiv för reglering. Väl?
Precis, just det. Det kom samma dag där och vi hade jurister som har jobbat med detta från inom EU då, som pratade om det här. Och då hade den här 900 sidor nordiga luntan, EU-akt, som liksom regleringen av AI, kommit precis. Och de hade hunnit precis skumma igenom den och dragit vissa slutsatser.
Mm.
Och den har väl klubbats igenom nu, men ännu inte... drivits igenom. Men det blir alltså en lag.
Och vad tänker du om det?
Ja, men jag tänker ju att vi i Europa faktiskt är duktiga. Mm. Även om vi är sent på bollen ibland. Vi är sent på bollen nu när det gäller AI definitivt. Mm. Vi skulle börjat med de här diskussionerna för kanske 10-12 år sedan, ärligt talat. Men GDPR till exempel, som infördes 2012, det var ju ett direktiv från EU där man sa att vi måste skydda den personliga integriteten och skydda mindre företag och så vidare. Jätteklokt, och då var det ju ett direktiv. Man sa att här är målet, så här ska det vara när det är klart. Men eftersom vi inom EU har så många olika länder, olika lagstiftning, så får ni liksom knickedicka er framåt lite som ni vill. Ni får göra det på ert eget sätt så att det passar er. Och sen så har det implementerats. Så då är det direktiv. Gör som du vill, men så här ska slutresultatet bli. Och det har blivit väldigt bra. Och vi i Sverige hade ju en väldig fördel där.
Ja, det är ju personuppgiftslagen.
Ja, allting och personnummer. Vi har en väldig ordning. Mm. Men nu kommer det alltså en lag, och då är det liksom inte något direktiv, utan nu ska det vara så här.
Ja.
Och då innebär det ju till exempel att du som utvecklar en AI-lösning som företag till exempel. Du ska kunna ta ansvar för ett, den data som du stoppar in i. Att den är korrekt och att du tar ansvar för den. Du ska kunna veta vad som händer inne i datorn, inne i algoritmerna. Du ska veta vad som händer. Och du ska ta ett 100% ansvar för det som kommer ut. Och det där är väldigt intressant för så tillvida att låt oss säga att jag är ett stort företag, jag har mycket pengar, jag kan verkligen utveckla något fantastiskt inom AI, och så skadar det på ett eller annat sätt individer inom EU eller framförallt mindre företag som tar skada. Då har de böter som utgår på, jag tror det börjar på 3,5 miljard. Så att man slår in klubban i bordet och säger att jaja dig.
Hjälp, 3,5 miljard.
Ja, till exempel. Ja. Så att man vill verkligen skydda mindre företag och så vidare. Men det roliga är Och här kommer lilla grejen. Att om vi tar det här som är generativ AI till exempel, där man använder neurala nätverk, så trots att principerna kring detta har många år på nacken, alltså långt tillbaka i tiden, alltså från 60-70-talet, så har man haft liksom teorierna bakom hur detta ska fungera på ett ungefär. Mm. Så har man ju först nu skaffat sig dels de kraftfulla datorerna och de här datachippen som klarar av de här processerna, så har man löst hur det här fungerar, och det funkar ju otroligt bra och utvecklingen går framåt. Mm. Men man vet inte de facto vad som händer inne i de här datorerna. Man kallar det för black box syndrom, alltså inne i den här lådan. Så finns det inte en idag levande människa som begriper vad exakt som händer där inne.
Oj.
Och då betyder det att om vi nu tar EU-akt, där det står att du ska ta ansvar för vad som händer där inne och hur det fungerar, så skulle man ju kunna dra det så långt som att får vi inte använda ChatGPT i Europa till exempel då. Om man nu ska hårdra det som jag har tolkat det då. För att det har kommit nya, vad ska vi säga, grupper utav forskare som forskar på vad händer inne i de svarta lådorna? Hur kan vi förklara det? Och så far så är det ingen som vet. Och det låter ju nästan otroligt. Mm. Men det är precis som NLP. Om du tänker dig att vi pratar NLP. Mm. Alltså neurolingvistisk programmering. Vi kan inte se vad som händer inne i hjärnan. Att det är exakt det och det och det.
Nej.
Men vi vet att det fungerar. Idrottsmannen blev bättre på putta. Den personen kanske fick mindre ångest eller blir mer produktiv eller gladare eller mer fokuserad, motiverad, engagerad.
Mm.
Vi vet att det funkar, men vi vet inte hur det går till, och det är likadant i de här blackbox neurala nätverk. Så det är spännande. Så det pratar jag också lite grann om.
Mm. Det är ju jättespännande, men jag tänker lite på det här med regler och reglering. Det är ju egentligen om jag tänker på din bakgrund inne i det här och ditt intresse, så länge jag har känt dig så har du ju varit superintresserad av robot och robotlagarna som Isaac Asimov tog fram till exempelvis.
Aha.
Att det ska vara för godo. Jag tror vi har ju pratat om de här.
Ja, men det är kul att du tar upp det.
På ett avsnitt så har vi ju faktiskt pratat om den nollte lagen, har vi ju en.
Till för mänsklighetens fromma, precis. Ja, men det var kul att du tar upp det, för att mitt intresse för AI och robotar är ju sen jag läste en bok egentligen som heter Stiftelsen utav en författare som heter Isaac Asimov. Och boken handlar väldigt mycket om en huvudperson, en huvudkaraktär som i boken heter Harry Seldon, som har räknat ut ett sätt på hur man kan ta, får vi se om du känner igen detta, stora datamängder, det är det som händer idag, och analysera dem och på så vis göra predictions, alltså förutsägelser om någonting, och det är precis det som händer idag. Så att ta stora datamängder och analysera dem, och i boken så handlar det om att man ska kunna förutse lite framtiden. Vad händer med ett samhälle, en kommun, en planet, ett universum? Och han kom då fram till att vi är på väg mot världens ände i princip, civilisationens sönderfall. Och han har en lösning på detta, och han skapar då först en lösning och sen en hemlig lösning som ska rädda om man säger civilisationen från undergång, och framförallt spara all vår kunskap för framtiden.
Just det.
Och då så kommer AI i de här böckerna redan in, att vad händer om man skapar någonting artificiellt intelligent, en i detta fallet så är det robotar då. Hur vet vi att den är snäll i alla lägen?
Mm.
Och då skrev han ihop då ett antal som han kallar då för robotlagar. Idag skulle man kunna säga AI-lagar.
Mm.
Ett resonemang kring hur detta ska gå till. Och det roliga är att precis den problematiken som han har formulerat är väldigt... Det här är på 40-talet, han skrev detta, 40, början 50-talet. Så det är precis de resonemangen vi har idag om hur ska vi få våra algoritmer att vara till människornas och mänsklighetens fromma och inte liksom löpa amok. Så det där är jättespännande. Så jag har funderat i de där filosofiska termerna i många, många år och liksom väntat på det. Nu är det ju så att de här lagarna rakt av kan man liksom inte bara lägga in i en algoritm och att de funkar. Men grundtanken finns ju där. Jag tänker för dem som nu är lite sån här science fiction-nördar så ska jag nu göra en liten kalibrering här, för att i stiftelsetriologin så är det en AI som, kan man säga, räddar biffen. Och sen skrev han fler böcker som handlade om robotar lite mer. Och det var där i de böckerna som kom efter som robotlagarna kom in. Så att då är vi korrekta i det också. Så att det är fantastisk författare, och det är roligt att han kunde skriva om sånt som han har förutspått en massa saker. Så på det sättet är science fiction väldigt intressant. För det är personer som på ett intressant och roligt sätt spekulerar om framtiden, hur den kan komma att gestalta sig och vilka etiska dilemman vi kanske ställs inför och vilka möjligheter vi får och vilka hot det finns. Och nu är vi där, vi är inne i den tiden precis nu där man funderar överallt, hur ska detta bli till mänsklighetens fromma? Och till exempel OpenAI, de hade i sin avsiktsförklaring, sin vision på sin hemsida, så hade de nästan en variant på robotlagarna där de sa att det här ska vara till mänsklighetens bästa och det ska vara ideellt och det ska vara öppet för alla och så vidare. Men de insåg väl ganska så snabbt att Göta Petter, här behövs det pengar, servrar, det behövs teknik, som man sålde väl, tror jag, 48% till Microsoft. Så man har lämnat det, så nu är man en kommersiell aktör.
Just det.
Och det är väl lite det som bekymrar mig, det är ju att det är stora techbolag idag, framförallt i USA, som sitter på den här tekniken. Mm. I min framtidsvision så har jag ju tänkt att det ska ligga inom akademin, nationalstaten, just för mänsklighetens fromma, eftersom det finns så mycket farliga saker med detta också, som man kanske, som jag också tar upp då, som alltså det är inte bara snälla människor som jobbar med detta, utan det finns ju på dark web fantastiska möjligheter att faktiskt köpa, som i en webbutik, lösningar för att lura folk på pengar till exempel.
Ja, nej, det är ju så att där, men du Mikael, när du då tar uppdrag som AI-coachen, om du liksom rundar av med att bara prata om, vad händer då?
Ja, men då är det ofta så att hej, vi vet inte så mycket om AI, kan vi få bli lite mer allmänbildande? Och då pratar jag lite allmänt så att man får en mer allmän förståelse för vad det är AI, fördelar och nackdelar. Möjligheter. Och sen är nästa steg, om man har en sån verksamhet där detta kan passa. Ja, men vi funderar på att ta in, använda oss av någon AI-lösning för att förbättra vårt kunderbjudande till exempel. Då kan jag göra en workshop på en halvdag eller en hel dag där vi går igenom och tittar på ur ett kreativt perspektiv. Och här tycker jag det är väldigt intressant att man ska ta tillvara den kollektiva intelligensen. För det säger alla som jag har pratat med som insatta, att det här får inte bli någonting som man bara jobbar med på IT-avdelningen, nej, 2-3 stycken, utan nej, det här är något som där man faktiskt behöver ta tillvara kompetens från hela företaget. Man behöver ha med sig hela företaget i de här resonemangen. Mm. Så mina workshops där jag använder då coaching, alltså professionell coaching, så har vi en kreativ arena, kan man säga, där vi tittar på var i verksamheten, om allting är möjligt. För faktum är idag, om man bara plånboken håller på sig,
så är det mesta möjligt.
Det mesta är helt otroligt möjligt. Så att man börjar där, vad skulle vara helt fantastiskt att vi kunde automatisera eller vi kunde använda AI till. Och då behöver man ju ha lite känsla för vad finns det för möjligheter. Har vi stora datamängder till exempel? De här största bolagen, de jobbar redan med AI, men om man är ett lite mindre företag, alltså 250 anställda och lägre, så kanske man inte alltid har de här stora datamängderna. Men det finns ju andra sätt som man kanske kan automatisera e-post, eller man kan automatisera kanske en kundtjänst. Mm. Eller finns, och att våga tänka då jättekreativt och ha med alla i företaget eller representanter från kanske alla avdelningar för att få sig till livs och lyssna på den kollektiva intelligensen.
Så egentligen så är det ett mellansteg.
Ja.
Mellan det att man börjar fundera AI.
Ja.
Till att man beslutar sig för var man är intresserad av att gå in i AI.
Precis. Helt rätt. Ja. Och jag tänker mig att efter en workshop så vet man att jaha, men okej, vi är inte riktigt där ännu. Eller vi vill testa det här. Då är det ju bra att börja med något kanske lite mindre projekt så att man bara lär sig metodiken för hur man handlar upp det här och så vidare. För att då vet man ju lite mer vad man ska fråga efter. För det finns ju leverantörer som säger sig kunna leverera allting. Men och att då inte hamna i den där dilemmat att man faktiskt bara sitter med en massa konsulter som kostar en väldig massa pengar och deras affärsidé och liksom kostar så mycket pengar som möjligt. Utan att man vet vad är det vi vill ha och hitta bra leverantörer. Då kan jag matcha i vissa fall där jag känner att här har vi en leverantör som
kan vara intressant
att utvärdera och här kanske en till och en till. Och också att man tittar på startup-landskapet i Sverige, för vi har många startups. Det är väl snart närmare 200, för inte så länge sedan nu kanske det är säkert upp på 300 startups. Och de letar ju efter uppdrag och brinner för någonting och vill visa resultat kanske för sina investorer. Och då kanske man även där då kan se om man kan matcha. Det kanske är någon som håller på precis och utvecklar någonting som ligger i linje med det som vi behöver. Så att det finns många olika vägar att gå. Så där är jag, så att säga, innan man har öppna plånboken för mycket så ska man veta vad man ger sig in på.
Och då är det ju så du kommer in med din expertkompetens inom AI, vad AI innebär, och sen så har du en coachande metodik.
Japp.
För att företaget själva ska komma fram till sina första steg in i AI-världen eller nästa steg in i AI-världen.
Precis.
Och
att man inte alltid behöver kanske bygga från scratch, det är jättedyrt, utan finns det tredjepartslösningar som funkar jättebra, så kan vara väldigt prisvärda. Behöver vi ta in en programmerare eller kan vi använda någon av de här verktygen där du faktiskt nästan drag and drop kan programmera algoritmer. Men så det finns alla möjligheter. Det är fantastiskt spännande och roligt. Så
och det att, ligger ju i linje med att Sumo Business Development som det är då som, eller Sumo Team.
Exakt.
Sidan, sumoteam.com.
Ja.
Att vi gör affärsutveckling enkelt.
Exakt.
Så för att, det är det som är syftet här då, att göra det enkelt.
Ja, jag tycker det är så himla roligt. Och jag vill ju verkligen att man ska inte vara varken en Max Tegmarkare eller en Sam Altmanare, om man säger, utan att faktiskt ha en egen något sån där uppfattning och kanske lägga sig i mitten. Det finns för- och nackdelar och det finns framförallt fantastiska möjligheter.
Det gör det. Men du, så roligt att få veta mer om AI-coachen, och du har ju inte bara Sumo Business Development utan du har ju även en domän.
Ja, och man kan boka mig.
Ja, precis.
Exakt, och då går man in på aicoachen.ai. Alltså aicoachen.ai. Välkomna.
Där kom radioresten. Ja, men tack så mycket. Då förklarar jag den här AI-resan avklarad.
Tack för det.